Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jag brukar tänka att jag tack vare jobbet med Husky ibland blir som någon slags stalker av allt från skidåkare till löpare och triatleter. Och att jag antagligen precis som en riktig stalker lever mig in i deras vardag och får en relation till en del av de saker de gör och platser som de besöker. Playitas är verkligen ett sådant ställe. Om du känner någon som drabbats av triathlonviruset och om du lyssnar på Husky är sannolikheten extremt stor att du gör det, så är sannolikheten precis lika stor att du sett mängder av bilder och uppdateringar från deras träningsresor dit. Så det var ju bara en tidsfråga tills jag skulle få åka ner själv för att stalka de där människorna på plats. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Anläggningen Playitas Resort ligger på Fuerteventuras östkust och öppnades 2006. Men de första åren blir ingen succé. De tilltänkta sol- och badturisterna uteblir, kanske beroende på den kolsvarta lavasanden som löper längs med kusten. Men 2009 byggs anläggningen om till ett sporthotell med Kanarieöarnas största gym och en stor olympisk utomhuspool. Målgruppen blir både amatörer och elitsatsande utövare. Alla ska vara precis lika välkomna. När man promenerar genom anläggningen så är det just det som man ser. En familj får tennislektioner samtidigt som torpedsnabba simmare nöter längder i poolen. Ett gäng kommer tillbaka från distanspass med cyklarna samtidigt som jag springer iväg längs med en av de smala stigarna som leder upp på bergen omkring anläggningen. Efter en av mina crawlkurser tipsar tränaren Mattias om Ann Söderlund. Hon bor i byn Las Playitas, bara 10 minuters promenad från anläggningen. Playitas är nämligen långt ifrån en ny destination för svenska turister och Ann visar sig vara helt rätt person för att berätta inte bara om Playitas historia utan även om området i stort.
Ja, jag heter Ann Söderlund och jag är dotter till Märta och Finn Söderlund och det här huset heter Casa Marta som är då det spanska Märta. Och då köpte våra föräldrar det här när pappa blev pensionär. Och alltså då var han 65 år gammal och han är född 1911. Så att då var de här första gången. Och sen så åkte de hit varje vinter. Alltså cirka 6 månader. Som alla andra svenskar som hamnade här. Och om vi då ska börja med historien. Den ursprungliga historien till ön var en kanariansk fiskare som hittade den här väldigt fina lilla viken som låg i Lesidan och han var fiskare och tog hit sina fiskarsläktingar. Och de husen finns fortfarande kvar och ligger då i byn längst ner mot vattnet.
Det där är som en liten strandpromenad nu och det finns lite restaurang, någon restaurang med uteservering och så. Precis. Det är originalbyggnaderna.
Just det, man ser de här typiska spanska husen som är från början vita och sen har de dörrar och fönster i en annan färg. Och sen ofta har de en, runt fönstret så går det en färgremsa som exempelvis grön eller blå. Och den tanken var när man gjorde det där för länge sedan att man skulle skrämma bort de onda andarna. Ja, och då var alltså de här fiskarfamiljerna här och ättlingarna lever fortfarande här. Men då så småningom så hittade alltså svenskarna hit och utav en ren slump, ni vet, den första svensken som jag känner till är då baronen, El Baron, Olle Hermelin, som hade köpte några hus längst ner vid piren. Och hörnhuset som är nummer ett på gatan som går upp till vänster upp där, den hade han, och där var en släkting till honom som hade en restaurang. Och sen så huset bredvid, nummer tre, där det hade han också köpt utav en familj här. Och sen så byggde han ett stort hus som står stängt precis bredvid piren, vitt med gröna dörrar. Men så småningom, han var gammal, så småningom så dog han och familjen flyttade därifrån och det blev sålt. Och nu är det nästan alltid tomt. Då var det en svensk som var på Gran Canaria. Jag fick höra att någonstans mitt inne i landet skulle man kunna göra några affärer och köpa och sälja mark. Men, och då så tänkte han, nu skulle han, hade han verkligen hittat på någonting. Det där ska jag satsa på. Så han åkte till Fuerteventura och kom då till det här Betancuria-området. Men det visade sig att det gick inte. Han deppade ihop och åkte iväg till den lilla stranden som ligger, som heter Playa Blanca, som ligger närheten på Puerto Rosario. Och där sitter han och deppar och pratar svenska för sig själv. Så kommer utav en slump en svensk förbi och hör att han pratar svenska. Och frågar, men vad är det? Och så berättar han den här historien att han är så besviken. Och då säger den här svensken att, men i Las Playitas, där finns det en spanjor som vill bygga och äger massa mark. Så att han blir då den svensken som kommer till den här byn och får kontakt med spanjoren som äger allting. Och han börjar annonsera i svenska tidningarna. Och jag tror att det är Aftonbladet Expressen, för det var där mamma och pappa hittade annonserna. Och vi har hört andra också. Så att de första som sagt var som är, ättlingar är fortfarande kvar här, andra generationen, de är cirka 70 år. Och deras föräldrar köpte då slutet på 60-talet och början på 70-talet. Då var det alltså bara svenska hus på berget närmast hotellet.
Och svensk enklav mitt i allt.
Ja, och cirka, man vill säga att cirka 100-9500 svenska hus på slut på 70-talet, början på 80-talet. Och nu är det kanske 25-30 kanske. Sen brukar, ja det finns ju hur mycket som helst att berätta om lilla Las Playitas. Men om just detta med att den här lilla byn som låg så skyddad och fin, att de då hotellgästerna kunde inte gå hit när det var högvatten och gå till de här restaurangerna. Så att då högg de bort den klippan. Så att nu ska det bli en förlängning. Det ska bli en strandpromenad hela vägen till hotellets strandpromenad.
Så då kan man gå där även när det är högvatten?
Precis. Och barnvagnar och rullstolar och allt det där, så är ju meningen.
Hur är bin idag? Är det fortfarande en levande fiskeri?
Ja, det är fortfarande så att de har sina fiskebåtar. Men de får inte ha dem på strandpromenaden längre. Men det finns ett litet utrymme till vid piren där det ligger några båtar. Och sen så, när det har varit hemskt oväder här för en månad sedan. Och då så drog de upp sina båtar och har lagt dem skyddade. Men det är fortfarande, de är fortfarande ute och fiskar. Och vad ska vi mer säga? Fuerteventura namnet. Då är det väldigt många guider, har jag hört, som pratar på bussen, hämtat turisterna på flygplatsen, och så pratar de om Fuerteventura, att namnet skulle göra, man pratar, det är så mycket vindar. Fuerte betyder stark. Och om man då tänker sig, ja, Ventura, kanske Viento. Men vi tror inte att det är så. Och jag har hittat att 1399 så var det en katalan som skrev att han hade sett ön Forte Ventura. Och så blev det Fuerte Ventura. Och Ventura, stark lycka. Stark lycka skulle då det vara. Och vad svenskarna gör här då, så vad jag gör som är väldigt trevligt. Jag har är med i en vandringsklubb. Så att vi vandrar 3-4-5 timmar på söndagarna med sådana som kan berätta väldigt mycket om vad vi ser. Och Fuerteventura är den äldsta ön utav alla och har ju stigit upp då ur havet. Och med väldigt många vulkaner också. Och då ser man ju, om man jämför Lanzarote, där var det ju vulkanutbrott relativt nyligen, om man säger det kanske, ja det var några stycken på 1700-talet. Och man säger, ja det kommer nog komma tillbaka. Men på Lanzarote var det jättelänge, nej på Fuerteventura var det väldigt länge sedan. Men man ser ju, man kan inte förstå att det är hur lång tid som helst. Men, för det ser ut som att det är nyligen, för det växer ju ingenting. Och därför så kallar man det här för mal país, dåligt land. Det växer ingenting.
Jag tänkte på det, jag har varit runt lite och sprungit lite på stigarna. Vad kan jag säga, väster om hotellet då. Finns det väldigt mycket stigar att följa runt om i området här, här om man utgår från Las Playitas?
Hotellet har gjort i ordning några med markerade med färger.
Ja. Jag tänker mer på de här små stigarna som går upp för de branta bergssidorna upp på bergen.
Jaha, ja ja.
De som inte är markerade men ja. Som är utmärkta stigar.
Mm. Jag har gått ifrån Gran Tarajal, en sån här stig som är markerad. För det finns alltså ett nät i ordning gjort på hela ön, överallt med skyltar. Och de är till och med i ordning gjorda så att det är med smal stig så är det markerad med lite stenar på sidorna. Och den stigen kan man då gå exempelvis ifrån Gran Tarajal och sen så går den mellan bergen och sen så kommer man fram till en pytteliten strand, klippstrand och sand. Och sen så någonstans fortsätter man ut med havet så kommer man till en fantastisk sten med ett jättestort hål i och ett fågelbo.
Är det ett fågelbo där på bergsklipporna där eller?
Ja, och det är en Águila de Mar, havsörn.
Mm. Det känns som man ska hålla sig undan därifrån.
Nej, jag tror den hojtade lite när jag gick förbi där här om dagen, men den kanske var lite orolig och tyckte att det var sitt. Men nej, men det finns ju väldigt väldigt välgjorda stigar att gå på. Och längst ner i söder så stranden så där inte finns någonting, men det lilla huset som heter Winters hus, Casa Winter, som var en tysk. Och sen finns det hur många historier som helst som berättar om vem han är, men man får ta det med en nypa salt. Och han bodde tydligen aldrig i huset, och det bor en gammal tant där fortfarande som ser till huset. Men då har de alltså gjort en stig här, någorlunda hyfsat som man kan gå, så det var en inte brant, ingenting. Och så kommer man fram till det här stället.
Hur märker du av årstidsväxlingar av de olika årstiderna här?
Ja, de säger januari den kallaste månaden. Men om man jämför med Sverige, det är ju alltså idag 20 grader. Till och med drygt. Men man vet ju aldrig. För 1-3 så kan det ju komma stormar. Och sen kan det alltså vara ingen regn på många, många år. Så att nu har just detta hänt att, ska vi säga, 2010 var det ju en storm här. Och hotellet blev ju drabbat. Jord- och vattenmassa, lera som ner.
Det nästan spolade bort hela området här.
Ja, de sprängde fönster. Och jordmassorna in i och husen på nederbotten. Och föräldrarna fick ta sina barn och hissa upp dem och bära ut dem. Och bassängerna var ju helt förstörda. Det var 2010. Men, och så var det blixtar. Det var ju hur många blixtar som helst. Men men det regnade alltså inte så mycket. Så att det värsta regnet som... 2005 var det regnstormar. Och om du... Hur länge har du varit här?
I en och en halv vecka.
Ja, det har aldrig varit så grönt. Normalt så är det bara den här färgen överallt. Och nu är det alltså grönt. Och det växer blommor som man aldrig ser. Och det här hände nu. Mm-hmm. Det var 10 år sedan det var så här grönt och så mycket blommor. Vad heter det? Margaritas. Och då så sa de att det hade kommit så mycket regn som inte på hela året. På 3 dagar hade det regnat så mycket som inte på ett helt år. Men vad som händer då när det inte regnar? Det blir så enormt torrt. Och förr i världen så blev det hungersnöd. Det växte ju ingenting. Blev hungersnöd. Så att då fick de sälja det lilla de hade kvar, en liten åsna kanske, och ta sig över till Gran Canaria. Där fanns det någon hjälpverksamhet så att de klarade sig. Men det är så hemskt. Och som sagt bara att här har det ju då varit jättetort. Och då kom den här stormen någon gång, jag tror det var i slutet på oktober, början på november. Det var 2 veckor. Och det är sånt där som man aldrig vet. Men det är inte så ofta. Vad som också kan hända, det är man ska tänka på vindarna. Nu har vi nordostvindar som på spanska kallas sicarios. Och passadvindar kanske det heter, ja. Och då har vi alltid bra väder brukar vi säga. Och om vinden kommer som för 3 veckor sedan kanske, direkt ifrån Afrika, ost. Då kan det bli någonting som heter kalima. Och kalima betyder polvo en suspension. Damm.
Ah, så sandstormar nästan.
Nej, ja, men man märker inte. För att det är polvo, det är som damm. Sanddamm. Det är så som ett fint damm som hänger i luften. Och det gör att sikten blir väldigt dålig. Det kan till och med så att det är så dålig sikt så att flygen blir inställda. Och då så var det så att det var vinter i Sahara, öken. Och då är det ju kallt. Så att vi hade väldigt kallt på kvällarna. Men på somrarna då blir det alltså kan det stekhett. Då kan det alltså ha 40 grader kalima. Och det här diset. Och det är ju hemskt. Så att det är ju då väldigt speciellt för framförallt kanske Lanzarote och Fuerteventura som ligger närmast Afrika. Det finns ju en sak. Vi gjorde en liten bilutflykt. Hade en svägerska här som aldrig varit här. Och sen så en svensk som hyrde bil, så åkte vi upp och så sa jag, nu ska vi åka så långt vi kan komma rakt upp Machanicho. Har du varit där?
Nej.
Det är alltså en pytteliten fiskeby som, det är surfparadis, så att det kom bilar där hela tiden och sen så jättefin strand och så, ja, väldigt, väldigt fint. Och så finns det här första stället dit Betancourt kom, som var den första, han som kom från Normandie. Han kom ju Betancourt, ja.
Just det.
Ja. Och då gick han i den här lilla stan, byn som heter Ajuí. Och så gick han i en barranco, en floddal. Och så kom han till Betancourt, ja, så småningom. Och det är också sån där som en rekommenderad promenadväg. Den är väldigt fin ifrån mitt inne i landet och så kan man gå raka vägen ner, så kommer man till den här lilla klippstranden som heter Ajuí, och där har de fantastiska grottor. Så när det är lågvatten så kan man gå in och titta på det där. Är det högvatten så går det ju inte. Ja, det var väl lite grann det.
Lite smutt på ställen. Ja. Tack så jättemycket för att du tog dig tid.
Så lite så.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
–2013 blir Apollo officiell leverantör av träningsläger för Sveriges olympiska kommitté och Plaitas blir svensk olympisk kamp. När jag är där håller det svenska judolandslaget på att avrunda sitt träningsläger.
Vem är du och vad håller du på med?
Mitt namn är Martin Pasek och är judokille. Höll på sedan jag var 7 år gammal. Jag är 27 år gammal nu. Jag bor i Stockholm och ja, tränar.
Har du kört judo oavbrutet?
Ja, precis. Sen jag började när jag var 7 år gammal. Men jag har hållit på med många andra sporter också. Som fotboll, gymnastik när jag var mindre. Innebandy, brottning. Jag har hållit på med många olika sporter. Judo har alltid varit i hjärtat.
Hur hamnade det här på Plaitas?
Det är väl en massa års slit och till slut kom med i något som heter SOK Stopp och Talangprogram. Och SOK har en gemensam sponsor då, Apollo, som anordnar resor. Så att då får vi komma hit här och träna i helt perfekta miljöer.
Hur ofta får ni vara här?
Vi har varit här nu en gång per år i 2 års tid. Så det är andra gången vi är här. I 2 veckor är vi här. Så att,
Men man kan ju tänka också, det är ju väldigt mycket triatleter här exempelvis. Och då kan man ju förstå att en svensk triatlet vill åka till Fuerteventura och Plaitas Resort på vintern. Men så kan man tänka så här, med en judokille liksom. Ni skulle ju kunna träna inomhus i en Stockholmshall.
Jo, det är klart att man kan träna inomhus, men det vi har här, det är liksom, man kan gå ut och springa, vi är tillsammans, vi är liksom aldrig i Stockholm, utan här har vi mat, boende, alla tillgångar till styrkerum, träningshallar, mattor, man kan gå ut och springa upp i bergen, värme, liksom, det är helt fantastiskt liksom, att kunna göra. Man kanske inte kan göra det i Stockholm utan springa i t-shirt och shorts, men så det är också fantastiskt.
Hur ser ett typiskt träningsupplägg ut för nu var det här 2 veckor, sorry. Hur kan det se ut?
Vi har väl kört något som heter tränat 3 gånger om dagen första dagen. Alltså vi kör något upplägg som heter 3-2-1. Så vi kör 3 träningar en dag, 2 träningar en dag och sen 1 träning en dag. Och sen så börjar vi om. Så kör vi det i 6 dagar. Och sen så har vi vilodag. Och sen kör vi igång igen. 3-2-1, 3-2-1.
Hur ser det ut med, för det finns ju Apollo och Playitas är ju OS-sponsor. Hur ser det ut med, har ni några gemensamma insatser tillsammans med andra landslag och andra atleter?
Det här är ett så kallat klusterläger med SOK. Så att du har SOK tagit in andra kampsportsgrenar, alltså landslag. Som brottarlandslaget var här första veckan tillsammans med oss. Det var brottarlandslaget, det var boxarlandslaget och så var det tyngdlyftarlandslaget som också. Så hade vi gemensamma träningar där vi sprang tillsammans. Vi hade ett morgonpass varje morgon där först fick brottning ha ett pass på morgonen. Sen nästa dag fick judo ha ett pass och sen så gick vi rullade på liksom, så att man hade ett pass var liksom. Det var fantastiskt.
Hur mycket kondition behöver en judoutövare?
Vi har ju väldigt korta matcher. 5 minuters match har vi. Och damerna har 4 minuters matcher. Men vissa matcher, det är väldigt högt tempo. Och hela kroppen jobbar så att en hel match kan ta otroligt mycket energi på en. Och väldigt, väldigt, väldigt jobbig. Så att, men 5 minuter här i matchen.
Hur kan man beskriva din... kan man säga, vad är toppen av din karriär hittills?
Man kan säga att de 2 senaste åren har varit en väldigt hög topp där jag har haft väldigt hög nivå. Nu i år var jag 5:a på VM som är väldigt stort i Sverige. Vi är inte en jättestor nation i judo, men vi håller på att växa nu och blir bättre och bättre för varje år. Men hela det året har varit fantastiskt för mig. Jag har ju varit i finalmatcher eller bronsmatcher i varje tävling jag ställt upp i. Nästan, utom en. Så att, ja, det har varit väldigt bra.
Vad blir nästa stora mål?
Nu siktar vi in oss på en träningsperiod nu. Och sen så sista året på OS-kvalet går igång nu i maj. Så det är det jag siktar in mig på. Tävlingarna då.
Men du, lycka till och kör hårt på lunchbuffén, som det är väl det som hägrar nu.
Ja, precis. Jag är väldigt tungen nu så att jag ska köra igång.
Tack.
Tack så mycket.
Men ett stort fokus för Playitas är onekligen triathlon. Det är inte särskilt lång flygtid och bara 1 timmes tidsskillnad. Så för många triatleter blir Playitas en given bas under vinterhalvåret. Under min resa intervjuar jag svenska triatleter som Åsa Lundström och Björn Andersson, tyska Julia Geier som kom på 6:e plats på sin första Kona Ironman och Javier Gomez-Noya som är regerande världsmästare på sprintdistans med 3 raka VM-guld. Ett annat segment är givetvis också de så kallade elitmotionärerna. Vid poolen en morgon pratar jag med Joakim som inte bara är utövare och tränare utan även tävlingsarrangör.
Vad heter du?
Joakim Sund.
Vad gör du här?
Jag är här och tränar själv och sen tränar jag andra som jag har som klienter.
Innan vi fortsätter så måste jag passa på, för du har ju... Det är inte bara att du håller på att träna till triathlon utan du har även fått för dig att du ska anordna lopp.
Ja, precis. Det, så är det. Och jag tillsammans med några goda vänner, Roger Boström och Claes Björling, anordnar ju Vansbro triathlon. Som blir 5:e året i år, tror jag.
Hur går det för dem då?
Det går jättebra. Det är jätteskoj att se hur den har vuxit och att den attraherar den breda massan, motionärer. Det är jättemånga motionärer som gör sin triathlon-debut. Och då ska man ju ändå komma ihåg att det sker på halva Ironman-distans. Som är ordentligt utmaning för de flesta.
Apropå motionärer och triathlon så är vi nu på Playitas. Hur ofta kommer du hit?
Ja, alldeles för sällan. Men någon gång om året försöker jag vara här.
Berätta om upplägget när du åker hit. Hur tänker du? Varför åker du hit?
Den här gången, dels om jag går till mig själv, så kan man ju se det på olika sätt. Det ena är ju att komma hit och få det vi kallar lite mängdträning, som är lite tråkigt att hålla på med hemma i Sverige. Framförallt med cyklingen, jag menar. Det är ju tradigt att sitta på trainer och så vidare.
Vintertid, ja,
så här. Så det är ett skäl att man kommer hit och spetsar upp sin vardagsträning med den typen. Och sen får simma ordentligt i en 50 meters pool och så vidare. Det är inte alla som har det. Själv har jag ju varit borta nu en längre tid. Så för mig har det blivit ett komma igång läger.
Ja. Komma igång med att stuka foten bland annat.
Ja, precis. Men det skedde ju ganska sent, så att jag hann träna lite innan. Så att så, ja.
Men annars, vad ser du för positivt i anläggningen som gör att du drar hit?
Alltså, fördelen som jag upplever den, det är att du kan bara komma hit och vara och göra din träning. Allt finns, du äter, du sover och slöar eller så tränar du. Och just den bekvämligheten att inte behöva tänka så mycket, den är ju fantastiskt. Det blir ju lite som att vara proffs för oss normala triatleter också.
Men brukar du åka hit med någon så att du organiserar lite minicamps med inom citationstecken vanliga motionärer, som jag har kallat det nu i veckan?
Ja, precis. Den här gången när jag åker ner så har det varit två stycken tjejer med mig, och då har ju jag, det är liksom bara, det blir ju privat, men då har jag sagt att jag kommer att vara här den, och de som vill ner så kör vi den tiden då, så kommer de ner och så både tränar vi tillsammans. Så jag fick ju åka ner i två veckor, så jag var tvungen att träna igång innan så jag skulle kunna hänga med när vi var ute.
Hur gick det då?
Ja, men det har gått ganska bra faktiskt, ganska bra.
Lägger du upp ett färdigt program innan du åker ner då, för att allting ska vara färdigt när du kommer, eller kör ni liksom improvisera mycket på plats?
Nej, det finns ju en grundstruktur som ligger färdigt innan. Sen måste man ju alltid kolla vad det är som händer med när man, för det är ju alltid att i Jessicas fall här så ökar vi ju mängden, och då får man ju ha koll på hur man svarar på det. Men det finns ju en struktur och ett tänk bakom vad man gör, absolut.
Vad har fokus för den här veckan?
Cykel och ganska tuff cykling. Berg, cykla backar, stark i benen. Det har vi inte så mycket av hemma i Mälardalen.
Jag har hört att just cyklingen och tuff är väldigt typiskt för just Färjetäventyra med vindarna också.
Ja, just det.
Hur har ni handskats med det?
Det blåser ju konstant, och det där kan man ju välja och tycka två saker om. Det ena är ju att, och det måste jag hålla med om, att jag känner spontant ibland att usch, när man åker ut. För någonting gör att det inte är särskilt kul att cykla i motvind. Eller så ser man det som perfekt. Då behöver jag inte köra så fort för att bli trött. Och där har du ju fördelen. Men sen är det så också, medvinden är ju fantastisk. Den är ju lika rolig som motvinden är tråkig. Och sitta här på platten ute på stora vägen och ligga i 55 km i timmen, då känner man sig nästan som en cyklist på riktigt.
Ha med telefonen i handen och sitta och twittra samtidigt.
Ja, just det. Men det får man ju inte göra.
Känner du dig färdig att åka hem nu till... Jag vet inte, man har ganska mycket rapporter om snöläget och så i Sverige. Är du beredd att åka hem?
Ja, jag har förträngt det där med snön. Jag vet om det, men jag tar inte till mig. Men jag kommer väl att bli smärtsamt medveten imorgon kväll.
Du var hemma och skotta garage uppfarten.
Precis, och sen sätta sig på tränaren igen.
Men du, brännan består?
Brännan består, i alla fall någon vecka.
Tack så jättemycket.
Tack själv.
En av Plaitas samarbetspartners är Aerobic Weekends. Och ett av många projekt där Apollo samarbetar med bland annat Aerobic Weekends är det nya träningsresekonceptet Liveaboard, där deltagarna har en båt som bas under en hel vecka. Som exempel kan man åka på en veckas swimrun camp tillsammans med några av de bästa från ö till ö.
Jag heter Henrik Bramsved och jobbar med Aerobic Weekend, som är ett företag som levererar utbildning inom träning i första hand, men även levererar träningsresor till Apollo.
Hur ser samarbetet ut med Apollo?
Vi har jobbat under många år med att skapa träningspaket och innehåll för aktiva resor. Och det är alltid från nybörjarresor till elitresor. Och det är olika tidningar vi samarbetar med, det är olika företag som köper paketresor av Apollo och sen levererar det till sina nätverk. Till exempel tidningen Mår bra, tidningen Veteranen, Hemmets Journal, ICA-Kuriren och så vidare. Så träningsresor idag är något som alla vill vara inblandade i.
Hur ser ditt förhållande ut till Plaitas?
Till Plaitas har jag ett förhållande sen Plaitas öppnade som sportresort. Från att vara en vanlig semesteranläggning eller ett försök till vanlig semesteranläggning, vilket visar sig inte fungera. Så att anläggningen gick omkull och gavs till Corny Scandinavia, som hade då en idé om att bygga en europeisk sportresort. Och det visade sig vara lönsamt och träningsskandinaver åkte hit, började åka hit. Och nu är det väldigt många, jag vet inte exakt, men över 50 000 i alla fall åker hit från Skandinavien varje år.
Hur har utvecklingen av anläggningen sett ut under åren ifrån med dina ögon sett?
Från att vara en vanlig semesteranläggning till att bygga träningsfaciliteter som olympisk pool till exempel och träningsytor, stort gym, det är Kanarieöarnas största gym, och inköp av material och cykelcenter och sportsbooking, sportsbar, allting andas sport, så har det gått stegvis och atmosfären har blivit sport.
Vad tycker du att det är för, om du skulle beskriva den typiska eller resenären som kommer hit, eller de typiska resenärerna som kommer hit, vad är det för människor man ser här?
Det är väl blandat, men det är alla som älskar att träna som man träffar här helt enkelt. Och tre kategorier kan man ju urskilja ganska tydligt, som elittränande som lever på sin sport och tävlar på VM och OS och så. Och sedan är det vana motionärer, om man säger. De som lägger ner mycket tid och pengar på sin sport. Tävlar i mindre mästerskap och långdistans tävlingar av olika slag. Och sedan är det medföljande som åker med sina respektive. Eller av någon annan anledning har bestämt sig för att hitta en annan livsstil. Och tar den här möjligheten att åka till en sportresort och en träningsresa som en kickstart på det här. Under de här 20 åren som vi har jobbat med träningsresor så har vi många exempel på deltagare som har kommit, som aldrig har varit aktiva eller bara sporadiskt, till att vara regelbundet aktiva och hitta en sport som de älskar och kan hålla på med under lång, lång tid.
Här på Plaitas kan man ju ofta se elit-triatleter, professionella triatleter exempelvis, och andra konditionsidrotter och även olympiska trupper med allt ifrån tyngdlyftning till judo och simning och så vidare. Har ni några samarbeten med dem, eller de idrottsmännen när de är här?
Det blir ju väldigt stor kontaktyta. Våra huvudsakliga målgrupper är ju träningsvana motionärer och de som vill börja träna. Och när vi har eventveckor här med fler än 200 aktiviteter på alla nivåer, så de aktiviteter som är lite mer elitbetonade, där deltar ju även elitidrottarna och kanske har möjlighet att prova någonting som de aldrig skulle göra annars. Det finns det många exempel på.
Vilken tid på året är din favorittid att vara på Plaitas?
Favorittiden är helt klart vinterhalvåret, eftersom då är det kallt hemma. Många av de sporter som vi gör hemma kan vi inte göra där, och komma iväg och nästa dag kunna utföra sin favoritsport i värmen och solen är ju en fantastisk upplevelse. Plus att säsongen är ju, det är en all year around säsong som innebär att det är varken för varmt på sommaren eller för kallt på vintern, utan det är ungefär samma medeltemperatur hela året. Och sen Kanarieöarna som generellt men specifikt för Fuerteventura är ju att det är väldigt få regndagar.
Genom er så kan man även få utbildningar också.
Ja, det stämmer. Vi har en mängd olika utbildningar. I Sverige har vi 200 olika utbildningstillfällen på ett år. Och vi kan även erbjuda utbildningar under träningsveckor på Plaitas. Och det innebär att man åker iväg från Sverige till solen. Man får ett veckoprogram som man följer. Det är ganska tufft program från morgonen till kvällen med olika aktiviteter, föreläsningar, workshops, redovisningar, grupparbeten. Och efter en vecka så har man med sig ett diplom hemma att man är tränare. Och det är en mängd olika typer av aktiviteter och gruppträningsformer som vi utbildar. Allt från yoga till pilates och spinning och fitness cross och core stability training, functional fitness och dans naturligtvis. Dancy som vi kallar det, aerobic step och hela den biten. Och det är många som väljer den här möjligheten att åka till Plaitas, utbilda sig, komma hem, söka jobb och börja jobba som tränare på en träningsanläggning.
Hur tycker du att det här med träningsresor har utvecklats under dina aktiva år?
Från det att vi började för mer än 20 år sedan så var det ju framför allt de som jobbar med träning. Alltså instruktörer och tränare som åkte på träningsresor för att utveckla sin kunskap och få tips och idéer och inspiration som tränare. Men nu så är det alla som åker. Och just företeelsen träningsresor är ju någonting som har exploderat. Alla erbjuder träningsresor i någon form eller aktiva resor. Och som vi ser det så är det viktigt under en vecka i solen att man får med sig så mycket kunskap och så mycket praktisk träning så att man kan översätta det i sin egen träning hemma. Så det blir liksom som en, man fyller resväskan med idéer, kunskap och kraft och motivation för att kunna utnyttja träningen hemma på bästa sätt.
De bästa minnena från min resa till Plaitas blir crawllektionerna och fantastiska löppass på de små tekniska stigarna som löper genom det karga ökenlandskapet, precis som hämtade ur en Sergio Leones spaghetti westernfilm. Se mer information om Plaitas Resort, om det här avsnittet och även intervjuerna med alla tre atleter på huskypodcast.com.